Hej, jag heter Jonna Björnstjärna och jag är barnboksförfattare och illustratör och har ganska många års erfarenhet i branschen nu. Jag kom ut med min första bok 2007 och då var det den första boken om den underbara familjen Kanin som jag kanske är mest igenkänd för. Och den håller jag på med fortfarande, den bokserien, inte den samma bok, utan bok nummer 11 är jag inne på nu. Så att ja, sen har jag skrivit och illustrerat mycket annat också. Har profilerat mig lite som någon som gärna skrämmer barn, helt enkelt.
Hej Jonna!
Hej!
Välkommen till Bokskåpspodden.
Tack snälla!
Nu berättar du ju här om den serie som du kanske är mest känd för då. Sagan om den underbara familjen Kanin.
Mm.
Och att du håller på med nummer 11.
Precis.
Så himla, himla kul. Och du var ju här i höstas, alltså under bokmässan och läste nummer 10 då i den här serien, Fångarna på slottet.
Mm.
Och den, jag blev, när jag läste den, då blev jag ganska rörd och berörd. Mm. Och relaterade väldigt mycket med draken.
Ja.
Och var sådär, bara, men det här är ju föräldraskapet.
Ja, det är så
det är. Väldigt, väldigt fin och en annan. Ja, den sticker ut lite tycker jag.
Ja, det är lite annorlunda. Jag har ju fått barn.
Ja, men precis.
Där jag står kan man säga.
Ja.
Så att den blev lite annorlunda. Sen att det blir ju kanske ofta så att man liksom nästan lite omedvetet inspireras av sitt liv eller det som händer omkring en. Och att det är det som på något sätt bubblar upp och känns relevant att berätta om.
Mm.
Men ja, det här med sömnbrist, det har jag ju fått uppleva på ett helt nytt sätt sen när jag blev förälder. Och det är verkligen som kryptonit för mig. Alltså, jag blir så sur.
Mm.
Så att det är jag som är draken,
det
helt
är,
enkelt.
Ja, ja, det är det. Ja, precis. Den är liksom sprungen ur det. Då blir man ju nyfiken på att höra om var alla de här, om du gräver där du står och där man även är ordmedvetet då, liksom vad det är som.
Ja, men det är jätteintressant. Alltså för att jag har ju aldrig tänkt så tidigare. Det har aldrig varit en så tydlig koppling, men liksom lite mer övergripande så är det ju intressant från ett psykologiskt perspektiv varför jag har valt att göra så läskiga böcker.
Mm.
Alltså framförallt den här Fru Skräck.
Oh.
Som på ytan är så snäll. Och sen så förvandlar hon sig till Fru Skräck.
Mm.
Alltså där tror jag att en psykolog skulle ha sätta tänderna i. Om vi började prata om den boken.
Mm.
Den kom också till liksom under en väldigt rörig tid i mitt liv. När jag liksom, ja, men jag hade en väldigt dålig självbild och tyckte verkligen inte speciellt mycket om mig själv.
Mm-hmm.
Men om du hade frågat mig då, är det du som är Fru Skräck, så hade jag ju sagt, nej vadå, det här är ju bara hittepå liksom.
Mm.
Men så här i efterhand, det är ju, gud, hur länge sedan är det nu som jag gjorde den? Det är ju mer än 10 år sedan, den kom 2009 har jag för mig, 2008. Ja, så det är ju massor av år sedan. Så nu med lite med tidens perspektiv så ser jag ju liksom att det handlade mer om mig än vad jag insåg då.
Gud vad intressant det där är. Det
ja.
Tycker jag att man hör ofta att det kan vara liksom, jag menar, en bok som väldigt tydligt handlar om sorg eller vad det nu kan vara, som personen då som gör den absolut inte upplever att det är i stunden som personen gör den. Utan det ser man efteråt. Eller någon annans
precis.
Blick som du säger.
Ja, precis. Ibland kan det vara väldigt tydligt för alla utom just upphovspersonen.
Ja, precis.
Ja.
Men vi ska ju prata om den här serien såklart och om vart den börjar för dig. Och gärna om Fru Skräck också. Och jag tänker att var du är då, är det då du precis också har flyttat och bytt land som den kommer till?
Nej, utan jag, däremot så flyttade jag hem från Malmö i den svängen till Norrköping och var lite, lite lost där fram tills att jag sen flyttade till England och saker och ting tog fart igen. Men det var lite brytningstider där i mitt liv.
Men om vi börjar från början.
Ja.
Jag har förstått att du liksom visste väldigt tidigt att du ville skriva. Att du ville bli författare. Att det var något som du liksom hade med dig.
Ja, men verkligen. Jag hade sån tur. Jag träffade en kompis på dagis som hette Victoria. Som, hon älskade att skriva och rita. Hon lever tyvärr inte längre. Men, så det är därför jag säger att hon gjorde det. Alltså att hon inte gör det fortfarande. Men hon älskade att rita och skriva. Så vi gjorde det tillsammans. Så hon och jag fann varann i det liksom. Jag hade ritat innan dess också och tyckte väldigt mycket om det, men det var liksom när jag hittade en kompis som hade samma intresse som det verkligen tog fart liksom. Och hon, hennes pappa kopierade upp såna här färdiga, alltså häften då med ett färgglatt papper som pärm och sen färdiga rutor på insidan så att man kunde göra serier. Och så att Victoria satt och fyllde de här häftena och skillnaden mellan henne och mig var att jag ritade 3 rutor. Sen så kom jag på att jag ville göra en annan berättelse. Så då fick jag be om ett nytt häfte. Hon blev väldigt trött på mig att jag slösade på hennes häften så mycket. Men bortsett från det så hade vi ju väldigt kul ihop och inspirerade varandra väldigt mycket. Både när vi lekte och ritade och hittade på berättelser och sådär. Så att det var liksom min första... det låter pretentiöst att säga utbildning, men alltså det var min första det var första skjutsen kan man säga in i det här livet.
Och att det också är fint att göra det liksom tillsammans med någon, eller att det var i leken också.
Jätteviktigt. Ja, men precis. Mm. Det var lekfullt verkligen. Och lustfyllt.
Ja. Har du sparat de där häftena?
Ja, några har jag sparat. Jag hittade den här om dagen som var väldigt inspirerad av Oliver och gänget, den Disney-filmen. Jag hade hittat på ett eget hundgäng och så hade jag börjat med en jättedetaljerad karta över staden som de bor i. Jag skrattar så mycket åt mig själv nu. Men, så har jag ritat liksom ett jättedetaljerat hus. Ja, där bor den här lite snygga tjejhunden. Och sen så liksom flyter in ett jättestort moln. Han blir uppslagen för att jag orkar rita färdigt den här staden. Och sen så är det en väldigt bra början faktiskt. De kommer till ett spökhus där hundgänget och det börjar liksom låta konstigt och knaka och sådär.
Ja.
Men sen får vi aldrig veta hur det fortsätter.
Nej.
Det här tog till slut. Inspirationen tog slut. På ruta 3.
Vad fint. Men jag tänker vad fint också att det var att det verkligen var liksom berättelserna som alltså bokformen på
att ritandet
var liksom för att så här, berätta en story då. Att det kan ju också vara teckningar och sätta upp eller alltså, men det känns som att det fanns med tidigt då.
Ja, just det, just att det skulle vara en berättelse, absolut.
Mm. Mm.
Ja.
Men sen så utbildade du dig på serietecknarskolan i Malmö.
Ja, precis.
Alltså, det är ju, förstår jag ju, några år däremellan. Alltså, du gör den här
Oliver och men jag gick konst och form också på gymnasiet. Ja. Jag började faktiskt en annan linje. Jag började vara samhälle, media eller något sånt. Och sen så bytte jag till konst och form för att jag inte tyckte att jag fick teckna tillräckligt mycket på där jag var. Liksom.
Mm.
Så det var en sån liksom, tydlig känsla. Liksom, att jag ska gå konst och form. Det här, alltså det är där jag ska vara. Så det var liksom, en ganska så viktig dag när jag bara sprang in hos rektorn och bara, jag måste byta linje. Och sådär. Det kändes som ett steg. Liksom,
landa i det.
Liksom. Ja, precis.
Att det känns... Ja, gud vad... Vad häftigt också förresten att det känns som att det fanns med mycket det här skräcktematiken redan tidigt då. Eller var det så?
Ja, Jo, men så var det. Jag upptäckte Stephen King när jag... Så jag läste mycket, jag hittade mycket vuxenböcker i min mormors bokhylla. Hon bodde i en sån här gammal herrgård som var liksom ganska stökig. Så att när vi var där på somrarna, jag och Ida, min syster, vi släpptes fria där bara. Pappa var så här, hej då, vi ses om 2 veckor. Sen var det total anarki. Och då hittade jag mycket böcker där som min morbror hade, tror jag, samlat på sig. Mm. Och bland annat Stephen King, som jag började läsa när jag kanske var lite för liten för egentligen. Mm. Men jag blev helt fascinerad. Kommer bland annat ihåg, jag läste Varsel och tyckte de var liksom, alltså det var en sån häftig upplevelse. Jag var så livrädd liksom, jag låg mitt i natten och läste. Och liksom tyckte det var så otäckt och så kul på samma gång.
Mm. Det vill du också göra då, skapa den typen av berättelser?
Ja, precis. Alltså, jag tror om man matar in mycket av någonting så kommer det ut något.
Kommer det
andra,
ut sen?
Andra änden.
En revanschlust i det kanske, att man ska skrämma tillbaks.
Alltså jag tror mer att det är en underhållningslust. Ja. Jag känner liksom inte att jag så här vill hämna Stephen King för den har skrämt mig.
Du skrämmer mig.
En vilja att pröva själv helt enkelt. Ja. Och så. Ja.
Men och, när du börjar sen på den skolan i Malmö, och hur många år är den? 2, 3?
Ja, precis. Den är ett år, så är det liksom... men den är 2-årig, var den på min tid i alla fall. Och andra året var ett projektår. Mm. Så då jobbade vi elever med ett seriealbum eller så. Och jag jobbade med en barnbok som var den första boken om familjen Kanin.
Yeah.
Det låter som att det var liksom väldigt liksom lätt och ganska så rak väg. Men jag minns att jag kom inte på historien förrän på vårterminen, alltså några månader innan vi skulle sluta. Alltså jag hade jätteproblem med själva berättelsen. Och när det äntligen lossnade så var det liksom... Ja, det var nästan årets slut, men jag fick den då antagen på våren där också. Jag skickade runt till lite olika förlag och sådär.
Ja.
Eller alla förlag som fanns i Sverige skickade runt till ett napp. Men det var liksom verkligen en krokig väg fram till ett första manus.
Mm. Jag har förstått att berättelsen är väldigt viktig för dig. Ja. Central, liksom, att storyn ska...
Ja, verkligen. Jätteviktigt och jag tycker också att det är väldigt svårt att skriva bra. Alltså det är lätt att skriva en berättelse med en början, mitten och slut, men att få det liksom till en bra berättelse, det är ju nästan omöjligt. Mm. Jag vet inte om jag ens har lyckats så att jag blivit riktigt nöjd själv någon gång. Det är lika stor utmaning varje gång faktiskt.
Mm. Hur gör du då? Var liksom börjar en berättelse för dig oftast?
Alltså det är som en nysta. Det finns så många metaforer, men man börjar ju någonstans med en scen eller en idé liksom. Eller ett monster som vore kul att skriva om eller sådär. Eller kanske någon miljö i Sagoskogen som jag vill utforska lite mer. Men sen liksom att gå från idé till färdig berättelse, det är ju att famla i blindo. Alltså jag prövar ju allt. Jag bara kastar allt som jag har på liksom på berättelsen. Ska lillebror vara själv? Ska han ha kompisar? Var ska det börja? Ska resten av familjen Kanin vara med? Vad ska vara utmaningen? Hur blir det om man slänger in en annan? Alltså du vet, jag bara pepprar på med idéer och sållar jättemycket. En metafor som jag pratade mycket om när jag gick min andra utbildning sen i London. Det är som, lite som att vaska guld. Liksom. Man håller på med, liksom, bara jobbar igenom så mycket lager av lera och bara vaskar. Sen så någon gång ibland så hittar man något. Ja, men det här har vi ändå något. Liksom. Ja, och så tycker jag också en annan metafor som jag gillar är som att det är som att försöka leta sig fram i en labyrint. Alltså det är så mycket återvändsgränder hela tiden och man får gå tillbaks i historien och nysta upp och liksom tänka om och så här. Så det är så krävande, men jag tror inte att jag har en speciellt bra arbetsteknik när jag skriver. Jag tror att det är mycket lättare för, ja, för människor som är lite mindre yra i huvudet än jag är att skriva berättelser.
Men då låter det som att det är, att det kanske går lite olika till också då. Alltså beroende på vad det är för.
Alltså jag tycker att det är lika rörigt varje gång, ja, ända fram till att det liksom faller på plats, och då kommer en till metafor nu då, när allting väl faller på plats, då tycker jag att det känns som att man har liksom monterat ihop en motor på rätt sätt som börjar spinna och det finns en rörelse framåt och jag känner att jag dras med framåt av berättelsen, då vet jag att jag liksom är klar.
Gud, vilken bra metafor. Det måste ju vara underbart när den, när du hamnar i det.
Ja, ja, fast det också, jag är också så, alltid så trött när jag väl kommer dit. Så jag säger, varför håller jag på med det här? Det här är inget som jag har naturligt fallit ner för. Helt uppenbarligen. Jag är helt slut.
Gud, och då ska du liksom ro dig i land.
Ja, men då är det nedförsbacke. Alltså när jag väl börjar med illustrationerna, det tycker jag bara är roligt. Faktiskt. Men samtidigt så att bara för att någonting är svårt betyder det inte att man ska låta bli. Det är ju också verkligen det som gör det. Alltså det känns som att jag skulle sakna väldigt mycket om jag inte skrev, trots att jag brottas så mycket med det.
Mm. Men är det texten först för dig?
Ja, det är ju liksom, alltså texten är inte så noga. Alltså texten och bilden, de kan så där göda varann. Men storyn, alltså det är ju först. Det är ju absolut
den
först.
Måste du känna att du har för att liksom.
Ja, eller jag kan ju skissa scener som jag tänker kan vara med och så vidare. Men risken när jag gör det är att det blir väldigt mycket teckningar som inte får vara med sen i slutversionen. För att jag, de hör hemma i en av de här återvändsgränderna i labyrinten. Liksom. Mm. Så att ju mer storyn sitter innan jag börjar rita, ju bättre är det ju. Sen så är det ju alltid så när jag väl börjar med teckningarna att jag inte är, att saker och ting kanske inte funkar eller måste läggas till eller sådär. För att det är en annan sorts läsning när man läser text och bild tillsammans än när man bara läser text. Sådär. Men ja, det är ju lite mer finlir.
Just det. Men vem är lillebror då? Var det lillebror som liksom kom först till hela den världen?
Det var hela den underbara familjen Kanin. Och de var i sig en reaktion för att jag ville skriva om monster och otäcka saker och sorgliga saker. Och liksom, det var väldigt mycket den här stormundrang Jonna som skulle skriva en barnbok. Jag fick inte till det. Det blev så tråkigt, det blev så mörkt, det blev så platt. Liksom. Det var ingen dynamik riktigt. Och det var ju under de här 6 månaderna som jag verkligen försökte skriva en berättelse. Och det bara gick inte, så... Ja, jag har berättat den här historien så många gånger, men en morgon så fick jag bara nog. Och så satte jag mig ner och liksom som en reaktion på allt det här allvarliga och dystra och liksom makabra och så som jag ville berätta om. Så jag bara tänkte, men nu ritar jag det fånigaste jag kan komma på. Då blev det den underbara familjen Kanin. Men det som var så härligt var ju då att helt plötsligt så hade jag en dynamik då mellan...
Just det.
Det ljusa och det mörka, det onda och goda och så vidare. Så att då bara rann berättelsen ur mig på sån där sätt som... gud vad man önskar att det var så oftare. Bara sån här gudomlig inspiration liksom. Att underbara familjen Kanin bor i en underbar del av sagskogen. Och sen så liksom... Ja, men ni vet. Det är bara, den skrev sig själv. Fast den gjorde ju inte det, för jag hade ju gått tryckt på det i 6 månader. Så att liksom...
Ja, precis.
Jag tror... jag svamlar lite nu kanske, eller lägger ut texten lite mycket. Men jag tror verkligen att det är så att man måste liksom sitta av tiden.
Ja.
Och sen så när det här geni, liksom, geni, jag är ett geni. Ja. Nej, men när det liksom, det som känns som liksom gudomlig inspiration eller ett genidrag. Alltså då är det bara att saker och ting faller på plats i huvudet som man har gått och tänkt på och jobbat med och knådat väldigt, väldigt länge.
Ja, precis.
Så att man måste som sagt, liksom, man måste dyka upp på kontoret varje dag, 9-5, hjärnkontoret. Och sen liksom, förr eller senare så lossnar det. Men det går liksom inte att ta några genvägar förbi tankarbetet.
Mm. Nej, precis. Ja. Jag förstår. Mm. Men då liksom kommer hela den här berättelsen till dig, Monstret i skogen. Du liksom gör klart den och skickar in till förlag.
Precis. Alltså jag gjorde inte alla illustrationer i färg och så vidare, utan jag gjorde text och bild i svartvitt, ganska så skissartade illustrationer och texten då. Och så skickade jag med stilförslag. Liksom. Så här kan det se ut när det, om jag skulle rita hela boken. Liksom. Så det skickade jag runt med snigelpost. Liksom.
Ja.
En bibba. Ja. Ja.
Tänkte du då, alltså hade du någon tanke på att du skulle sitta nu och göra nummer 11? Eller liksom att du ville göra det?
Nej, det hade jag. Jag var ju bara jätteglad när jag fick kontakt med en förläggare då, Karin Lemon, som fortfarande är min förläggare idag, som att hon var intresserad. Liksom. Det kändes helt overkligt. Så att jag tänkte inte så mycket längre än så. Det var liksom bara... Mm. Jag tänkte väl, nu får jag in en fot liksom, nu börjar det. Ja, men jag hade ju liksom, ja, jag hade inte någon tydlig vision av att jag skulle göra Familjen Kanin år ut och år in.
Men den här får ju det här bokjuryns pris.
Ja,
det finns ju inte längre. Eller? Nej, det gör
nej,
det,
nej, det gör, alltså, nu så har liksom, bibliotek runt om i Sverige för liksom, vidare bokjurytraditionen, men då lite mer lokalt. Liksom. Så jag har faktiskt vunnit en i Solna och Sundbyberg.
Ja,
jag skrattar, det är jättefint, det är jättestort. Men, och de har alltså, det kan vara så att jag har vunnit 2 gånger, jag blir lite osäker nu. Men i alla fall, så de har bokjuren varje år. Det har jag,
ja. Bra. Bokjuren har du vunnit 2 gånger.
Ja, alltså bokjuren som vann både Familjen Kanin och Godistrollet. Men sen har, jag tror Spöktåget och någon till har vunnit i Solna Sundberg.
Ja, precis.
Ja, ja. Så det liksom, bokjuren finns, men i lite mindre tappning.
Annan form. Ja, precis.
Mm.
Men är det där också någonstans som du då flyttar hem och innan du flyttar till... flytta vidare till London?
Alltså jag flyttade hem våren 2006 och sen så flyttade jag till London hösten 2008.
Just det.
Så att jag, det var där, det var precis då jag gjorde Fryskräck. Ja. Och sen gjorde jag Godistrollet, minns jag, när jag hade kommit till England. Och satt i så här fruktansvärt kall delad ateljé med en massa arkitekter på en hög obekväm pall. ja. Det var då.
Men och du blir ju kvar i London. Du flyttade ju hem ganska nyligen.
Ja, precis.
Du blir kvar i England.
Jag blev kvar i England i 14 år. Jag var hemma en sväng i samband med att jag fyllde 30. Det blev ganska kortlivat, 1,5 år. Och sen så längtade jag tillbaka till England så mycket så jag flyttade tillbaka.
Ja. Vad är det med England som du älskar?
Ja, alltså just nu så känns det inte som att det är så jättemycket. Nej. Trött på det när jag flyttade hem.
Vad var det du älskade?
Ja, men vi bodde i Bristol och det bara regnade. Men det är också, alltså sådär, levnadsstandarden lite lägre. Jag vill inte säga för mycket nu. Jag älskar England. Jag är anglofil. Jag är det. Och det finns så himla mycket som jag tycker om. Så det är dumt att börja prata om det som jag inte tycker om. Men, ja, men det var väldigt regnigt. Alltså, det är ganska dyrt. Husen är lite gamla, dragiga. Så där har liksom... Mm. Ledningar och rör från viktoriansk tid. Barnomsorgen är svindyr. Jättesvårt att få in barn ens på någon förskola. Det är så liksom platsbrist. Och, ja, men liksom praktiskt så är det lite knöligt att bo i England. Samtidigt så är det så härliga människor, det är så inspirerande, det är så mysigt. Det är så mycket historia, det är så vackra gamla hus, det är liksom, kulturen är så myllrande och rik och humorn är så härlig. Alltså jag kan hålla på hur länge som helst. Jag gillar verkligen England och jag ångrar jag nu att jag sa lite taskiga saker.
Det är okej. Jag tänker att man kan tycka båda sakerna samtidigt.
Ja, men det är svårt. Alltså jag och min man, vi pratar väldigt mycket om vilket land vi ska bo i och som vi vill ha liksom vår familj i och sådär. Och det är svårt. För Sverige har så mycket som talar för sig. Och så har England det också, fast på helt andra sätt. Så det är svårt faktiskt. Ja.
Men hur har det varit att vara liksom verksam författare och illustratör där? Du har ju liksom fortsatt ge ut. Men vilka böcker har översatts? Och har du liksom haft
inga till engelska. Så jag har ju liksom ingen erfarenhet av hur det är att vara liksom illustratör, jobba med engelska bokförlag eller liksom, jag har ingen koll på branschen i England överhuvudtaget. Jag har ju liksom bara varit en digital nomad under hela min tid i England och jobbat vidare med svenska förlag och etablerade kontakter där liksom. Så att det har liksom, det har jag bara kört på med. Så att, ja.
Men inspirationen kanske av att bo och leva där kommer in i böckerna.
Jo, men den tycker jag, den är med jättemycket. Liksom, framförallt när jag ritar miljöer, stadsmiljöer och sådär. Liksom, jag är väldigt inspirerad av England.
Det tar ju fart här verkligen och du har ju gjort så otroligt mycket och du har jobbat med så många olika textförfattare och gjort liksom alltså illustrerat andras texter och så och gjort själv då inte minst Familjen Kanin-serien även andra och jag tänker att vi får göra lite nedslag liksom och jag skulle vilja prata om dina två kapitelböcker.
Ja, vad kul!
Eller är det fler? Det är två.
Jo, det är ju två som handlar om Poppy.
Ja.
De är ju väl, hon bor i Crouch End som jag bodde i när jag bodde i England. Så de är ju väldigt influerade av min tid där. Sen har jag också skrivit en spökhistoria som heter De tysta stegen bakom.
Ja.
Men den utspelar sig på den här herrgården som min mormor bodde i. Så det har ingenting med England att göra.
Nej. Men vad heter de två andra?
Kärleksdrycken och vampyren.
Ja, just det. Precis.
Också men väldigt mycket baserat på hur jag var som 10-åring. Jag var killtokig. Jag och Vicky, vi brukade så här springa och samla killbaciller och lägga på burk. Så hade vi böcker där vi skrev om alla killar vi var kära i och kärleksböcker kallar vi dem. Ja, vi var helt.
Men vad då samlade ni? Hur samlade ni killbaciller, Jonna?
Ja, men man tar liksom på killen och så skakar man handen ner i medhavda burk.
Och sen tar man burken och
och sparar den hemma bara. Jaha.
Ja, just det. Ja. Då har man där hemma. Ja. Det är så fint.
Så var det. Vi hade inte så mycket erfarenhet av the real thing. Så att vi fick drömma ur våra burkar med killbaciller.
Alltså du skriver ju så bra. Och det är liksom genom Familjen Kanin-böckerna också såklart. Och det är liksom ganska mycket text och sådär. Och liksom, alltså texten och bilderna som förberett sig framåt och samverkar så fint. Och ibland ser man bara i bild vad som händer och sådär. Du har ju ett väldigt roligt språk också i dem. Alltså det är så roligt att läsa dem. Det är roliga små uttryck. Kokta fläsket som är stekt och allt sånt där. Alltså språket är väldigt lekfullt.
Ja, vad kul.
Men jag tycker också att du skriver så bra i de här längre kapitelböckerna.
Ja, men vad roligt. Tyvärr så är jag ju väldigt, väldigt lat. Det har inte blivit så mycket mer. Alltså jag skulle skriva mycket mer om liksom. Ja, men jag tycker som sagt att det är väldigt svårt att skriva. Så att det krävs en stor ansträngning varje gång jag gör ett försök. Så att, ja.
Men De tysta stegen bakom, berätta om den. Det är ju verkligen en spökhistoria.
Ja, precis. Den tog 2 år att skriva. Och, alltså jag bara pratar så mycket om hur jobbigt jag tycker det är att skriva. Den var jättejobbig. Men den handlar alltså om en tjej som flyttar, det är en klassisk början då på en sån. Alltså de flyttar in i ett hemsökt hus, föräldrarna tror inte på henne. Hon får mer och mer kontakt med det här spöket. Men sen så får jag ge en liten spoilervarning nu. Men det som händer sen är att när hon försöker driva ut det här spöket eller få kontakt med det, så slutar det med att spöket byter kropp med henne eller tar över hennes kropp. Så hon blir själv spöke. Och så fortsätter andra halvan av boken med att hon då måste försöka få tillbaka sin kropp. Och det här är inspirerad av en hel del olika böcker om alltså demonic possession, alltså folk som som blir besatta, som jag läste mycket vid den här tiden som inspiration. Och också en film som jag verkligen kan rekommendera som är så otäck, som heter Skeleton Key med Kate Hudson, Goldie Hawns dotter.
Åh, ja.
Har du sett den?
Nej.
Så just det tänkte jag så här, men hur kan man göra spöken riktigt, riktigt otäcka så att de inte bara skräms typ? Alltså, jag tycker ju att min favoritspökhistoria, det är The Woman in Black. Och den tycker jag är så otäck för att hon visar sig som ett omen liksom, om något hemskt ska hända. Så att det är inte bara att man blir rädd av att hon hänger och skrattar maniskt över sängen. Jag vet inte om det Ja, men det är så fruktansvärt. Alltså, det finns en filmatisering, inte den med Daniel Radcliffe som kom nyligen, alltså ganska så nyligen, 2012. Mm. Men det finns en filmatisering, om den är från 70-talet till och med, som är så otäckt. De har kastat en sån kvinna som kan se så otäck ut när hon ler sig lite galet. Och ja, men den är fruktansvärd. Men liksom, det som gör att hon blir väldigt, alltså som tar det till nästa steg, det är just att hon visar sig när någon ska dö liksom. Mm. Så att det blir, jag tror att är det inte så med The Banshees, en sån här irländsk spöke som visar sig när någon ska dö i alla fall. Så att jag ville liksom att spöket skulle vara mer än bara läskigt. Det skulle liksom ha någon form av makt. Och då kom jag in på det här linjen med att det skulle kunna vilja ha en ny kropp och ha liksom hoppat från kropp till kropp under lång tid. Ja.
Är det svårt att få det krypande och det här liksom bygga upp de här stämningarna och läskigt? Eller hur liksom är det att skriva fram det?
Ja, men det var ju väldigt
jobbigt.
Ja, men alltså liksom, jag tycker ju att ibland så glömmer jag att jag sitter och skriver, och då känns det ju som att jag är där bara och beskriver ungefär vad jag ser. Och det är en sån en klassisk grej som jag tror alla som skriver ibland hamnar i, det flowet liksom. Mm. Och då tycker jag att då är man ju något på spåren där.
Mm.
För att alltså, om det känns som att man själv är där och beskriver det, då får läsaren den känslan också, tror jag.
Mm.
Men ja, det är ju väldigt lätt att snöa in på, ja, eller så tänka för mycket på att man sitter och skriver och att liksom någon ska läsa och att det måste bli bra och så vidare. Allt det ska man ju bara skita i egentligen och bara försöka liksom vara där.
Mm.
Samtidigt så är det ju ännu viktigare alltså, att veta ungefär vart man är på väg. Eller så är det för mig i alla fall. Innan jag börjar skriva, eftersom det är väldigt mycket jobbigare att reda i stora textsjok jämfört med att titta på bilder. Alltså det är ju så lätt att bara säga, men den bilden har jag inte ritat, eller den gör det. Men text måste man ju säga, vad skrev jag här i det här stycket nu då? Och sen så liksom, det är väldigt omständigt och knöligt jämfört med liksom teckning. Så att,
Men inte långt efter så kommer ju kärleksdrycken.
Ja, och den är ju också mycket kortare än De tysta stegen bakom. De tysta stegen bakom tycker jag också hade kunnat vara ungefär hälften så lång som den är. Alltså nu när jag läst om den lite grann, eller läst i den lite grann liksom på senare år, så tycker jag, men gud, men det är så mycket jag hade kunnat stryka liksom, som hade fått, ja, som inte liksom behövs. Men så att kärleksdrycken och vampyren, gjorde jag medvetet lite lättsammare för att det skulle liksom kännas lika tungt att sy ihop det liksom.
Precis. när du liksom får idéer eller får inspiration eller hittar någonting som gör att du vill berätta om det eller så. Hur blir det för dig då? Blir det så här, men det här ska in i sagoskogen, det här är den här, eller liksom,
ja,
hur funkar det med, vart landar de här idéerna?
Ja, men ibland så är det ju något som tydligt hör hemma i sagoskogen. Men sen så jag har ju ganska, en hel del projekt faktiskt som ligger och jäser. Mm. Som inte har med sagoskogen att göra. Mm. Och jag har medvetet tagit på mig färre illustrationsuppdrag på senare år faktiskt. Just för att jag vill satsa lite mer på, ja, men andra berättelser som jag också vill berätta liksom. Ja. Och så det tycker jag är ganska tydligt om det hör hemma i sagoskolan eller inte faktiskt. Mm. Ja, för det är en så speciell värld, sagoskogen, så att det, ja, det sen så är det klart att det går alltid att översätta berättelser så att de liksom kan funka i sagoskogen också, om man bara lyfter ut en berättelsestruktur liksom, så kan man ju byta ut vem man nu har som huvudperson till lillebror och så vidare, men jag tycker också att det är kul att röra mig lite utanför den världen och se vad som händer då.
Ja,
skriver om spöken nu bland annat, alltså det är klart att de får ju plats i sagoskogen också, men skriver om spöken i vår värld liksom, och sen så har jag på många år med en berättelse om Bäckahästen också. Som i och för sig också skulle höra hemma i sagoskogen. Men det, ja, men det är för lite äldre barn. Det är liksom lite annat. Så det, ja. Watch this space.
Vem är Bäckahästen? Vad är det?
Jo, men Bäckahästen, det är alltså det är folk, som ett väsen ur folktron som användes till att för att inte barn skulle gå nära vatten, så att bäckahästen sades kunna vara näcken i en annan skepnad eller sin egen figur liksom. Men det är en häst då, väldigt vacker, som befinner sig i närheten av vattendrag och lockar upp folk på sin rygg och rusar ner med dem i vattnet sen och dränker dem liksom. Så att den har en någon sorts liksom, ja, man blir förtrollad när man får syn på den och man kan inte låta bli att gå fram till den, så vacker liksom. Och sen så är enligt legenden också så kan ryggen bli längre och längre ju fler som klättrar upp. Nej, men på ryggen.
Och det här skriver du liksom, vill du berätta behöver du inte göra, men är det tänkt att vara en i kapitelboksform illustrerad liksom, som en i fiktion?
Ja, precis. Illustrerad kapitelboksform. Ja.
Det känns som att du liksom har hittat en rolig plats att vara på i sagoskogen i ja, att verkligen kunna utforska lite, för det blir liksom, och vissa går mer mot sci-fi hållet och sen så alltså det här att du får liksom, och Fru Skräck då, inte minst, men det är så mycket, ja, blinkningar till Hans och Greta och sagor, och så blir det lite mer så här, lite pusseldeckare tycker jag.
Ja, just det.
Mumiens återkomst där. Och så är du liksom i riddar. Va? Alltså du kan ju verkligen utforska olika.
Ja, men jag har ju medvetet rört mig mellan olika genrer liksom. I berättelserna om den underbara familjen Kanin, för att bara variera det lite. Och för att jag tycker det är kul. Alltså jag älskar science fiction. Så det var väldigt roligt att göra rymdskeppet och få liksom ösa på med alla referenser från den världen liksom, eller den genren. Och sen älskar jag pusseldeckare, så det var jättekul att liksom göra en sån bok. Och ja, men det är liksom det är ju liksom roligt helt enkelt för mig.
Ja. Den gillar jag också, när den här Mumiens återkomst.
Ja, kul. Uff. Den är ju väldigt inspirerad av England.
Ja, verkligen.
Och Agatha Christie och Sherlock Holmes och sådär.
Luras sådär alltså. Usch.
Ja, det är fult.
Ja. Men jag har tänkt på en, och det här är liksom en fråga, en inbäddad fråga. Men det är också något slags påstående.
Få höra.
Men jag har tänkt på att så här, när du illustrerar till andra textförfattare så är det ofta, men något undantag, så är det ändå ofta kapitelböcker eller faktaböcker, men lite, för lite äldre barn.
just det.
Men till undantag då med Mattias Danielsson, mormor Max och jag.
Ja, just det. Precis. Liksom,
Lina Hallberg och Siri Spont och tidigt Karla Brottare med Anders Sparring och Bengt Eriksson.
Jag har inte gjort så mycket bilderböcker liksom. Nej, men det har bara inte blivit så.
Nej.
Det är ett korrekt påstående. men varför? Det är svårt att säga varför. Ja. Jag har liksom sagt ja till det som har kommit i min väg, kan man säga.
Ja, men det är ju också, du gör det ju också själv då. Alltså du är ju i din bilderboksvärld med
ja,
sagan.
Jo, men precis. Nej, men jag vet faktiskt inte. Det har bara inte riktigt blivit så, faktiskt.
Nej. Jag tänkte om du vill berätta om ditt samarbete med Josefin Johansson. För ni gör ju så roliga och viktiga böcker. Och Drottningsylt som kommer först, den får ju också den här Carl von Linné-plaketten.
Just det. Ja, det var ju jättekul verkligen. Det var verkligen roligt att jobba med Josefin. Och vi umgås mer när vi gör en bok ihop också. Så då är det en rolig bonus. Alltså,
ja,
vi
just var, det. Ja, för ni är vänner sedan tidigare.
Ja, precis. Precis. Att när vi får jobba ihop så blir vi jätteglada.
Ja. Och hur kom den här idén? Vart startade den? Liksom,
jo, men den startade helt hos Josefin. Mm. Alltså, hon hade en idé om att hon ville jobba mer med kompisar. Så att då frågade hon mig.
Mm.
Så de här både Drottningsylt och Dynamitgummor, det är hon som har skrivit, som gjort all research, tittat på de flesta skämten. Alltså det är väldigt, väldigt mycket hennes böcker. Och så har jag kommit in som liksom väldigt renodlad illustratör bara. Nu undrar om bakgrunden till böckerna och sådär. Mm. Det är helt hennes idé liksom, och hennes sådär.
Just det.
Bakgrundsjobb. Ja.
Och sen då Dynamitgummor som blir liksom ett andra projekt. Ser det liknande ut där? Finns det liksom, finns den med redan där också då, att det finns här, men vi gör Drottningsylt och sen så gör vi Dynamitgummor, eller kommer det?
Ja, men så var det nog alltså för henne då vad finns det mer för kvinnor som kan lyftas fram som har blivit lite undanstoppade i historien? Mm. Och då så var det, så kom man på det här med Dynamitgummorna, alltså kvinnliga Nobelpristagare.
Mm.
Så får vi se vad nästa blir.
Ja.
Det blir intressant.
Ja.
Jag vet ingenting.
Men vilken smart grej att börja att jobba mer med kompisar som man också får hänga med sina kompisar.
Faktiskt, jättekul. Ja. Ja.
Sen tänker jag ju också att på tal om då Carl von Linné-plaketten och vi har pratat om Bokjurens pris och alla de här, så är det ju också det senaste priset som du får, tror jag.
Ja, nej, men det är det. Du tänker på Ottilia Adelborg.
Precis.
Ja, jättekul. Jag ser så mycket fram emot att åka på prisutdelningen, för jag kommer få bo på ett trevligt hotell.
När är det?
Ja, det är i början av april.
Ja,
Vi ska snart upp till Dalarna. Både jag och min man och min son ska få åka upp. Vi ska hitta någon som ska ta hand om hunden. Det känns väldigt mycket fram emot, såklart, prisutdelningen. Och även trevlig natt på hotell.
Men stort grattis till det. Så roligt.
Ja, men tack snälla. Ja, men det känns som en jättestor ära att få det priset. Jag är väldigt, väldigt glad.
Ja.
Och hedrad. Mm.
Vad gör priser med dig och med kreativiteten? Eller alltså, påverkar det? Och jag förstår att man blir glad, men blir det också... Det här är också en fråga som jag ibland känner att det här är ju något som... För att jag tänker att jag själv att jag har så mycket prestationskval i livet.
Ja, just det.
Att då blir någon slags. Men jag förstår ju att det också är en bekräftelse på att det man gör är bra.
Du menar alltså där, får jag prestationsångest liksom?
Ja, det, men precis.
Det får jag inte alls, utan det känns mer, det, jag har väldigt mycket prestationsångest som det är liksom. Alltså ett pris påverkar inte det. Nej. Utan bara att jag vet att liksom en bok kommer att bli utgiven och få läsare och kommer att läsas av ja, men, kritiker och barn och liksom, alltså att en bok kommer få en publik, det ger mig enormt mycket prestationsångest. Men däremot ett pris, det känns mer som liksom, det ligger i den positiva vågskålen, ja. Att så här, ett kvitto på att jag har gjort något rätt liksom.
Mm. Och att det ger någon energi framåt också då, eller att du liksom kan ta med dig det.
Ja, men verkligen. Mm. Och ja, men det är en riktig energiskjuts, verkligen. Ja. Ja.
Men hur hanterar du prestationsångesten som du redan har då?
Ja, alltså, ja, men den är jobbig. Det som är svårt tycker jag med prestationsångest, det är ju att man prokrastinerar mycket. Liksom att jag drar mig för att komma igång, för att jag liksom känner att det känns svårt och stort och så vidare. Mm. Men sen så när jag väl är igång så tycker jag att prestationsångest, det är liksom ganska positivt. För att det gör ju att jag gör mitt allra bästa. Liksom. Jag gör alltså när jag är klar med en bok, det finns liksom inget jag hade kunnat göra bättre. Jag har verkligen liksom gett mitt allt. Och det är ju tack vare prestationsångesten, att det känns så viktigt liksom, att det blir bra och sådär. Så att det som jag behöver träna på, det är ju att liksom komma över liksom prokrastineringen innan. Alltså den fasen av prestationsångesten, den är ju jobbig.
Mm.
Men, och lösningen på det är ju bara att sätta igång. Min gamla lärare Kristina Karlsdotter på det gymnasiet i Norrköping sa att det är alltid lättare att reagera på någonting än att agera. Och det tyckte jag var så klokt. För att ja, har man ett dåligt utkast, så har man i alla fall någonting som man kan förbättra.
Just det.
Ett annat jättebra tips till aspirerande författare där ute är att, alltså, det första utkastet, det ska man bara se som en utgångspunkt. Det tycker jag också är så oerhört liksom, trösterikt på något sätt, eller det tar liksom bort alla krav på det första utkastet. Och alltså, så många dåliga utkast jag har skickat till min förläggare som bara säger, men gud, alltså om det här var det första jag skickade in till ett förlag, så hade ju de bara sagt nej tack, du kan ju inte skriva överhuvudtaget. Du är ju sämst. Don't quit your day job. Ja.
Ja, det har ju väldigt svårt att se framför mig, men jag förstår vad du menar. Ja, men ja, det är ju jättebra faktiskt. Det behöver inte vara klart liksom. Det ska inte vara det. Det går inte. Det kan inte vara det.
Man måste börja. Det är det enda man måste.
Mm.
Och liksom och avsluta.
Också. Just det. Ja, det ja. Och i mitten del där.
Precis. Ja. Ja. Man måste ta sig igenom mitt första utkast. Ja. Man måste släppa, alltså, sådär. Det är bara en utgångspunkt.
Mm. Mm.
Om man tänker att ett första utkast ska vara perfekt, så kommer man aldrig att bli klar med ett precis. Första utkast.
Nej, men verkligen. Sänka tröskeln in till utkastet. Ja. Bra där. En annan fråga som jag har funderat på, men då är, jag anar kanske svaret, men jag ställer den ändå. Om du har funderat någon gång på att skriva någonting och lägga det i händerna på någon annan, att låta någon annan bildsätta dina ord?
Ja, det hade varit jättekul. Det har jag aldrig tänkt på. Eftersom jag är illustratör. Men det hade ju varit jättespännande att bara se någon annan
som är troligt.
Tolka min... För det är ju så kul med det där samarbetet.
Mm.
Magin som uppstår liksom när en till hjärna slängs in i precis. Mixen.
Exakt.
Ja.
Ja.
Fick en ganska tydlig bild nu av en hjärna som slängs ner i en köksmixer. härligt. Jag håller på att rita zombier just nu. Så
ja, vad kan du berätta om? För nu kommer ju, nu är det på gång, vet jag, det kommer en till del i serien om den magiska djuraffären också då snart. Och så har jag sett det på gång. Och sen då så kommer ju nummer 11.
Ja.
I serien om lillebror och hans familj och sagoskogen.
Exakt.
Vad händer?
Ja, Döingarnas dag heter boken. Och det handlar om hur Dödskalledalen öppnar för allmänheten varje år på Döingarnas dag. Så att alla som vill ska kunna komma och fira sina döda. Det är inspirerat av Day of the Dead i Mexiko. Den traditionen.
Just
men alltså, och lillebror, manus är inte helt klart än, det är väldigt svettigt kan jag säga, för att det är den 21 mars nu, ja. Och det skulle vara klart innan jul, men vi håller fortfarande på lite fram och tillbaks, jag och förläggaren. Men i alla fall, lillebror Kanin åker dit, och när han väl kommer dit så visar det sig att mattransporterna då till varulvarna och zombierna och, nu ska vi se, vampyrerna har inte kommit fram. Och de har lovat liksom att inte ge sig på besökarna när det är en så speciell dag. Men eftersom de då blir väldigt hungriga plötsligt så utbryter kaos. Och då måste lillebror då försöka klara sig därifrån, helskinnad.
Oh.
Det är kanske historien i korthet.
Wow. Gud vad kul. Zombies och grejer, det här blir bra.
Jag hoppas det.
Ja, det ser jag framför mig. Att det blir kul. Finns det något annat sådär som du har liksom tänkt? För jag förstår ju att också livet bara rullar på. Eller så är det ju. Ja. Både privat och professionellt. Eller på något sätt. Att man, men finns det något sådär som du gärna skulle vilja utforska kreativt? Som du ännu inte har utforskat?
Det är ju mera... men det är de här berättelserna som jag liksom har... som jag alltid faller tillbaka på när jag inte har uppdrag. Liksom. Så det är därför jag har liksom, återigen tagit på mig mindre illustrationsuppdrag. Så jag ska kunna skriva mer eget. Så det är det.
Och skriva lite längre då? Liksom.
Eller så. Precis. Och pröva lite olika sätt att illustrera och liksom se vart det kan ta vägen. Men jag försöker hålla ett ganska öppet sinne så där, och se vad jag liksom blir sugen på.
Kul.
Ja, det tycker jag också.
Alltså den där hästen, Jonna, den kommer förfölja mig
hemsöka dig.
Natten, alltså. Usch, lur. Ja. Du, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata med mig. Tack och förlåt.
Ja, tack och förlåt.
Tack och förlåt, Jonna.